If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har haft en dålig morgon. Men jag vill inte säga det, för jag vill inte att du skulle bli nervös över att jag mår dåligt och att det skulle bli dåligt därför. Jag presterar alltid jättebra, oavsett mående.
Okay.
Det är därför jag har tagit mig så långt. Men ja, men jag har varit lite klen och svag idag. Men jag har legat och vilat hela förmiddagen och lyssnat på musik och tagit det lugnt. Så nu känns det jättebra.
Du lyssnar på Looney Talks, podden om psykisk ohälsa och kreativitet med Arasu Arif. Det här avsnittet är ett samtal med poddaren och entreprenören Mohammed El Abed.
Men känns det bra att du ska vara med?
Det känns jättebra. Jag tycker att vi pratar om de här frågorna för lite.
Ja.
Och jag... ja, men du vet, det satt igång ganska mycket tankar inom mig. När du frågade och också... Ja, jag kommer komma in på det, men jag gillar att prata om de här frågorna.
Ja, men jag blev så himla glad för det. Jag är så glad att du ska vara med. Och idag så är jag faktiskt hos Mohammed El Abed i hans studio. Mohammed, du är poddskapare och entreprenör. Det ska vi prata lite mer om. Men det är så kul att vara här på Soundtelling. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Jag sov lite dåligt, men jag mår bra. Mm. Jag mår bra. Jag känner mig väldigt kul att få vara med och gästa. Jag gästar inte så många poddar.
Nej.
Så att,
Nej, nu är det du som blir intervjuad. Det känns jättekul. Och jag blev väldigt glad över att du ville vara med. Och jag har lyssnat på din poddserie Secrets, som har sänts i USA och som blev väldigt framgångsrik där. Och jag har också hört en intervju med dig i P5. Och sen så har vi mejlats lite inför inför det här samtalet. Så jag ser verkligen fram emot att gräva lite i allting med dig som jag har hört och lyssnat på och som jag har fått ta del av. Och jag skulle liksom därför vilja börja i din barndom. För de som inte har lyssnat på Secrets och din intervju, kan du berätta lite om vad som hände när du var barn?
Alltså, ska jag börja? Nej, men alltså Secrets, den heter Showcase Secrets och det är en podcast som kommer utifrån från ett av mina trauma från barn.
Mm.
Och jag, det som är, jag är uppväxt i Kista, mina föräldrar kommer från Marocko, jag är uppväxt med min mamma ensamstående och fem syskon, helsyskon har jag som är äldre än mig och jag är yngsta barnet. Men det som då för mig var att när jag var 12 så dog min mamma helt plötsligt från ena dagen till den andra. Jag var där.
Hon var inte sjuk eller så innan liksom?
Nej.
Det var inte vad ni visste?
Nej, utan hon fick en hjärtattack och dog. Mm. Och det har ju, i och med att jag var så ung, så skapade jag, som man kanske gör som barn, att om en barn åker ut, är med om något sånt där, jag var där, är att jag blockerade ganska mycket. Mm. Jag slutade prata. Jag fick ett beteende som att jag stängde bort mig från mina systrar. Mm. Tror jag stängde bort mig. Jag avskärmade mig från allting som påminner om min mamma. Och det har satt sina spår inom mig ganska mycket idag. Och jag tror att det tog ganska lång tid innan jag jag bearbetade hela tiden. Alltså, det är som att jag har senaste typ kanske 15 åren, så är det som små vågor som kommer och sköljer över mig. Och så är det någonting som händer i mitt... Alltså det kan jag koppla till oftast någon relation inte går rätt till, vare sig det är med vänner eller med partners. Så väcker det ett slags trauma som då oftast har härleda från till den 5 juli 1992, när mamma gick bort.
Men om vi stannar upp lite där. Du var 12 år och du fick flytta in hos din stora syster. Och hon var 20 år äldre.
Mm.
Och vad hände sen? Alltså, hur fick det här plats i er familj, den kvarlevande familjen? Var det någonting som ni pratade om? För du beskriver att du blockerade mycket känslor och att du skärmade av dig från dina systrar.
Jag tror att mina systrar var att de försökte få att jag skulle gå och träffa oss till BUP, alltså barnpsykolog. Och jag... Alltså i min värld där jag kom ifrån Kista då, och också runt omkring mig, så kände jag, hade liksom som barn trodde man att om man träffade en psykolog så var man psykiskt sjuk. Mm. Då var man nästan gal. Min bild var Beckomberga, som var då psyket som fanns i Stockholm. Vi brukar skämta om det, som idag är ett bostadsområde. Men då brukar man säga, du kommer hamna på Beckis och bli galen. Och så hade man någon bild om de här människorna i fastbundna armar.
Men visste du vad Beckomberga var när du var 12?
Ja, men det var ju, alltså, när jag växte upp så var det en sån här skröna typ, att man kunde reta barn att du kommer hamna på Beckis. Och så fanns det liksom så här spökhistorier och så skrämmande historier om folk som kom från Beckomberga och tog barn. Mm. Alltså ganska... Så när jag gick, träffade psykolog, så jag har väldigt lite minne, men jag var ganska fast besluten om att jag inte var galen. Mm. Så att jag ville inte gå dit. Det är ju fördomar.
Mm.
Och också, jag tror, några där fördomar liksom med vår bakgrund och vad vi kommer ifrån, att gå till terapi. Men och sen tror jag nog att i min familj så har vi inte varit så bra att prata om vad som hände när mamma dog och efter. Alla har sina processer, vare sig man vill ta hand om sitt trauma eller är redo att ta hand om sitt trauma.
Mm.
Och i min familj så slutar vi nog prata.
Ja, och där tänker jag att du slår an i någonting som är ganska viktigt för den specifika erfarenheten av att också ha migrantbakgrund. Kanske, du är född i Sverige.
Ja.
Ja, men liksom att ha en familj som, där alla kanske inte är födda i Sverige och liksom har kommit hit. Föräldrarna har kommit hit i vuxen ålder. Jag vet inte om dina föräldrar var flyktingar eller om de liksom flyttade hit som arbetskraftsinvandrare, eller hur var deras...
Arbetskraftsinvandring.
Ja. För jag tänker liksom att det är ju väldigt, väldigt vanligt bland oss att det är en sån här tystnadskultur i våra familjer, och att psykisk ohälsa inte är någonting som man riktigt adresserar. Vad tror du att det beror på?
Men jag tror det handlar om så här, kunskap. Mm. Kunskap och okunskap. Jag tror det handlar om... att man blir också ganska stark, och då hittar man på, då tar man sig an olika sätt att skydda sig själv.
Mm.
Och säkert i mitt fall har det varit att skydda mig själv från att vara sårbar och upptäcka, alltså, mina sidor som är psykisk ohälsa.
Mm.
Att jag skyddar för mig, liksom, att jag har gjort mig omedveten om att jag har det till en viss punkt. Det är som man springer och så helt plötsligt bara tar det stopp. Jag tror det är så här okunskap man skapar, alltså speciellt om man flyr liksom, då skapar det, du har sådana trauman, och du vill egentligen bara att då, om det är föräldrar som flyr, att dina barn ska vara lyckliga i det här nya landet. Du kämpar på över, du är i princip, när du flyr till ett annat land så ger du ju ändå upp din identitet, ditt språk, ganska mycket vem du är. Och har ingen val att bli någonting som du aldrig har drömt om att bli.
Ja.
Och det är bara det är ett trauma.
Ja, precis.
Och sen så kämpar du som bara den att uppehålla den här fasaden framför dina barn, om du har barn.
Ja, alltså jag tror också att det är så. Och verkligen att det liksom är en enorm liksom bortträngning som sker från de av våra föräldrars sida då, som har kanske flytt eller också, alltså även om man flyttar som arbetskraftsinvandrare, tänker jag att det också är ganska uppslitande liksom, för att det kommer ur ett behov och inte ur en vilja. Eller det kanske är en kombination av båda såklart, men om inte behovet fanns av att etablera ett nytt och bättre liv någon annanstans, då hade man ju kanske stannat där man känner sig hemma och har sina rötter liksom. Men du beskriver också den här bortträngningen själv. Och du har också använt ord som att du blev väldigt stark. Och du sa det nu igen, att man bygger upp en styrka. Och jag liksom reagerar lite där, för att jag tänker delvis att jag förstår vad du menar, tror jag. Du menar att liksom man blir stark på så sätt att man liksom bara fortsätter och man bygger upp någon slags sköld eller vad man ska säga och kör på liksom. Och inte låter det här bryta ner en. Har jag förstått det rätt?
Ja.
Och då liksom reagerar jag på det, för att jag tänker att det är också en sak som, eller en syn på styrka och svaghet som lite upprätthåller den rådande liksom, vad ska man säga, diskursen kring att må dåligt eller att ha sår eller att vara skör. Att styrka blir synonymt med att bara fortsätta. Tycker du det?
Ja, nej men alltså, ja, alltså rätt 100. Alltså för mig har det varit på alla sätt. Alltså jag, när nu vad jag tror och jag förstår för mig själv är att jag, när mamma dog, så lärde jag mig att avskärma mig från relationer. Att relationer som är vare sig nära dig kan försvinna från ena dagen till den andra.
Mm.
Vilket gör att du måste vara stark och bara blicka framåt.
Men är det verkligen att vara stark?
Nej, men i mitt fall var det... Nej, jag tror att man inbillar sig själv. Jag tror inte att det är att vara stark. Utan det, alltså en illusion av att vara stark är också en svaghet. Och en illusion av att skapa hinder för att du kanske inte vill gå på djupet av saker som du har. Och trauma i mitt fall. Så i mitt fall handlar det inte om att vara stark. Utan jag tror att man inbillar sig att jag måste vara stark. Därför kan inte jag tänka på det här. Och då använder man då stark som en drivkraft, men det är inte någonting annat, utan det är bara att du försöker skydda dig från de såren som du har.
Mm.
Och i vissa fall så är de ärftliga.
Precis. För där tänker jag liksom att det är kanske någonstans finns ett behov av att omdefiniera liksom vad som är styrka. Och speciellt för människor som har generationer av trauma bakom sig. Som många har som inte är etniska svenskar eller som har en eller flera föräldrar med liksom utlandsbakgrund, för att kommer man hit, det är ju inte alla, det är, man ska inte generalisera, det finns ju såklart väldigt många invandrare som har flyttat hit av ren vilja eller för att de blev kära eller för att de fick ett nice jobb eller för att de allmänt har det bra i sitt liksom hemland och vill ha det bättre i ett annat hemland eller vill bara ha något annat liksom. Men om man tänker på så här, den majoriteten då som kanske har lite svårare skäl bakom sig varför man har kommit hit, att man måste på något sätt uthärda det och att man inte kan stanna upp.
Alltså för mig är det, om jag ska ta mig som exempel då, så alltså när jag var 12 så inbillade jag mig själv att dels att du måste vara stark och du kan inte förlita dig på någon annan. Och det intalar mig själv, även fast mina systrar fanns där och också har varit otroligt alltså offrat allt för mig. Så hade jag den mentaliteten att intala mig själv. Så jag trodde, jag var helt övertygad att jag var själv. Om någonting måste göras så måste du göra det här själv. Och det är ju ett sätt som ett barn hanterar ett trauma. Och där intalar jag också mig själv att jag måste blicka framåt. Om jag ser tillbaka så kommer det göra ont.
Mm.
Och det har ju gjort, det har ju sagt extrema sår inom mig.
Mm.
Det har ju gjort att... Att jag har sprungit på väldigt länge.
Mm.
Tills det inte går att springa längre. Och det har ju också gjort att jag tidigare om relationer, vare sig om det var kompisar eller partner som hände, tog slut.
Mm.
Då kunde jag förut titta framåt.
Mm. Du stannade liksom inte upp i vad som hände?
Nej, utan jag tittade framåt.
Mm.
Och det var ett sätt att försöka skydda mig själv.
Och hur blev det för dig?
Ja, men jag tror alltså, det har ju inte varit bra. Det är ju som att du bara lägger plåster på plåster på det som du måste egentligen ta tag i.
Och liksom när sprang du in i den här väggen? När tog det slut?
Ja, men jag tror det är en så här process som sakta har skett. Alltså i sorg. Alltså att jag
Fanns det någon vändpunkt? Var det någonting som hände som fick dig att inse att det går inte att springa ifrån det här mer?
För mig var det nog att det vände ganska mycket när jag var som, du vet, jag hade ett år när jag hade tagit slut med en tjej och en kompis hade brytit med mig. Mm. Och jag tror det var liksom en vändning när jag verkligen började. Först mådde jag dåligt utan att veta om att jag mådde dåligt. Mm. Och sen tog det ett tag för mig att börja förstå att det var förknippat med hur jag hade skyddat mig själv.
Mm.
Man skyddar det här barnet.
Just det.
Och det har ju lett till att jag har idag väldigt svårt att göra som jag kan inte göra som jag gjorde innan.
Mm.
Förstår du? Ibland saknar jag det.
Du kan inte liksom bara köra på.
Ja, jag kan inte stänga av.
Mm.
Så känslomässigt som jag gjorde innan.
När var det här inträffade liksom?
Det var, det började för kanske 5 år sedan.
Mm.
Alltså på riktigt.
Mm. Jag tänkte, är det ungefär samtidigt som du också bestämde dig för att börja göra podcast?
Mm.
För det är ju jätteintressant. Om man tänker på liksom kopplingen mellan ens erfarenheter och mående och det slutgiltiga valet att skapa.
Ja.
Vad hände då? Eller hade de någonting med varandra att göra som du kunde identifiera då?
Det som jag kunde göra i början då, när allt det här hände, var att jag kunde nog... Podcasten blev ett sätt för mig att gömma mig.
Mm.
Att i det kreativa som du pratade om, att jag... Jag dök ner i skapandet och försökte bara bli så bra som möjligt. Vilket gjorde, begravde mig i jobb, ett flyktigt beteende. Och det var, då skyddade jag mig genom att jag bara jobbade.
Mm.
Men sen har ju då podden blivit ett sätt för mig att också på gott och ont bearbeta mina trauma. Eftersom jag skriver mycket mycket om det arbetet. Nu gör jag inte så mycket egna saker, men jag skriver ganska mycket, vilket jag gör, så är det ju ofta saker som jag bara processar i mitt liv och sen så blir det liksom biografiskt, men sen så börjar ju en del fiktion i det också.
Ja.
Men så podden var ju, det här kreativa var ju definitivt en det öppnade upp väldigt mycket. Och sen har det liksom öppnat upp också samtalet, att jag har kunnat ta in mina, alltså mycket mer samtal med mina vänner, att man öppnar upp sig, har mycket mer givande samtal och berättar också att hur man mår. Och sen nog börja upptäcka så här, det här lider du av.
Mm, för du gjorde en poddserie som heter Klassresan.
Ja.
Men sen var det Ögonblicket på SR. Var det också ett sätt, genom att ta in andra människors historier, att liksom öppna upp för att våga dela med dig av din egen historia?
Ja, jag tror det började med det, men det var ju under den processen som jag också började må ganska dåligt. Du får tänka på att jag kan ju inte gå tillbaka och lyssna på de sakerna, för jag hör hur jag mår. Alltså om du hör, alltså jag har idag, även då Klassresan då, som är att under den perioden var en traumaperiod för mig.
Mm.
Att prata om den perioden, nu jobbar jag på det, men att prata om det, eller någon kommer fram till mig och ger mig, så jag lyssnar på det, har jag blivit väldigt obekväm. För att den slungar tillbaka mig till den tiden.
Men är det liksom för att du själv hamnar i det emotionella läget som du var i, eller är det för att... Eller tänker du att det liksom också är en, vad ska man säga, rädsla eller oro för att ditt mående skulle lysa igenom?
Nej, utan det är att jag själv hamnar i det emotionella läget. Om jag lyssnar på det, vilket jag väldigt sällan gör, så är det som att jag slungas tillbaka. Och jag hör på min röst att jag inte mår bra. Jag hör att jag är i samtalet, men väldigt ofta är jag inte där för att jag inte mår bra. Men jag vet inte om det.
Att du är liksom närvarande men frånvarande typ?
Ja. Det är typ som om du skriver ju väldigt mycket.
Mm.
Det måste ju finnas texter och vissa texter som du knappt kan läsa för att det gör så ont.
Ja, som ändå känns som att det inte är jag som har skrivit dem.
Ja.
För att det finns det här avståndet mellan en själv och ens känsloliv typ.
Mm.
Men det är verkligen så speciellt, för att det blir ju på något sätt som att ta någonting inifrån och lägga det utanför sig själv och sen ändå inte vilja ta i det.
Mm.
Är det så för dig?
Ja, men så är det. Jag tror att jag har svårt att... Jag lyssnar ju på grejer, men jag har svårt att lyssna på vissa saker som jag har gjort för att det slungar tillbaka mig till den tiden. Alltså jag blir bättre och bättre på det, men det blir som att man bara, alltså det är som att man blir så här. Och sen så inser man hörs hur skör och omedveten man är på sin röst. Sen har jag tror nog liksom att jag var inte medveten och pratade nog. Alltså jag hade väldigt svårt att förstå ångest. Jag har alla de symptomen som är för panikångest. Prestationsångest. Och jag hade väldigt svårt att förstå ångest innan. Jag tror att man måste förstå ångest innan när Aung Bashi, som du kommer med, hennes, när hon kom ut med sin dokumentär Skörheten, det var liksom, den berörde mig väldigt mycket. Och jag har tittat på den igen ett par gånger och den är ju väldigt, ja men den var, jag hade för typ så här 6 år sedan, då kom jag ihåg att jag var med något tillfälle och då sa jag till, jag var med min dåra tjej och så Aung där, och så sa jag till Aung så här, ja men typ så här, du skulle må bra av det Aung, på ett ganska så här slappigt sätt.
Alltså,
typ
må så här, bra av att göra filmen?
Nej, eller? Jag skulle må bra av lite positivt i ditt liv.
Ah, okay.
Och det var som att jag inte tog in hennes, att hon hade ångest. Mm. Alltså jag var lite som hennes föräldrar hade svårt att förstå ångest.
Du bara, shake it off.
Ja, och så då, min då, hon skällde ut mig liksom efter. Och jag hade liksom fortfarande svårt att ta in det. Men nu i efterhand förstår jag liksom, när jag har sett Aangs film och också börjar själv förstå mina egna prestationsångest. Mm. Att, jag förstår att jag kunde inte ta in ångest för att jag hade typ stängt ut det innan och såg inte det som någon utmaning eller någonting man har och människor lever med.
Oh.
Förstår du? Jag har bett om ursäkt till det här, om jag kommer inte ihåg det. Men jag bad om ursäkt om det, det tog ju lång tid. Men när hennes film kom så öppnade det saker inom mig på ett sätt som jag inte hade kunnat tidigare relatera på.
Hur? Vad hände när du såg den?
Nej, men jag såg det här med jag började se min prestationsångest. Jag började se vad jag har levt med. Jag började se beteende som jag haft tidigare. Som jag inte själv hade kunnat sätta fingret. Jag tror att jag ignorerat de problemen tidigare. För att jag förstod inte att jag levde med det.
Fanns det en igenkänningsfaktor, eller var det bara liksom att rent intellektuellt när du ser det här så inser du att vänta lite, jag har ju faktiskt också en massa saker att ha ångest över. Men att den känslomässiga kopplingen inte inträffade på en gång, eller hur var det?
Ja, nej, men det är nog intellektuellt börjar jag där. Och sen så händer det ju saker att jag också var i den här processen där jag började första gången. Det är där jag började verkligen ta in min egna, alltså att må dåligt. Jag tillät inte mig själv att må dåligt innan.
Nej.
För att jag hade byggt upp de här skydden.
Kan vi prata lite om de här skydden som du hade byggt upp?
Ja.
Du har liksom varit inne lite på prestationsångest och det här starka drivet och den här önskan om att komma framåt hela tiden. Hur har det tagit sig uttryck genom ditt vuxna liv?
Det har varit att jag bara kört ett extremt tempo framåt.
Ja.
Att jag har liksom höjt ribban hela tiden för att, utan att fråga mig själv varför jag höjer ribban.
I karriären?
Ja, i karriären. Ja. Utan att fråga mig själv liksom så här, varför höjer ribban?
Varför är jag inte nöjd?
Ja, och jag har också, när jag har mått dåligt utan att veta om att jag har mått dåligt, så har jag då blivit en enkel flyktväg har blivit att jobba ännu mer.
Det tänker jag också är generellt, men kanske också någonting som är lite mer vanligt hos män. Jag vet inte om det är så, men det är en känsla jag har. Men jag kan samtidigt känna igen mig i den här liksom viljan och förmågan att verkligen bara gräva ner sig i typ jobb.
Ja.
Och att så här, det blir det enda meningsfulla på något sätt. Men tror du att det liksom också har att göra med att det har varit liksom a gendered coping strategy? Hur ska jag säga det på svenska?
En överlevnadsinstinkt kopplat till kön.
Ja.
Nej, men jag tror att, alltså det är så svårt att säga, alltså det här, jag vet att det är så kopplat till en överlevnadsinstinkt som jag skaffade när min mamma gick bort.
Mm.
Så att jag vågar inte säga om det kommer. Den är så otrolig, liksom så här, mitt sätt att du vet, jag blir som ett nu är ju skillnad där Aung mår ju dåligt i flera dagar, hennes panikångestattacker yttrar sig. Det har ju inte, jag har ju den andra som uttrycker sig liksom i att...
Jag mår inte dåligt.
Nej, inte att jag mår dåligt, men mer att jag alltid en flyktväg som är, du vet, när jag börjar må dåligt och går på jorden, då vet jag att jag alltid kan gömma mig i jobb.
Mm.
Och då blir det ett sätt, och samtidigt så har jag det här att jag tror att jag ska misslyckas också hela tiden.
Just det.
Som kopplas ihop med prestationsångest. Men att det blir att den blir inte den här, du vet, kraftiga som, du vet, man stänger in sig helt, vilket jag också gör i perioder.
Mm.
Men det blir mer att mitt fall blir liksom att jag dyker in i jobb och då ser ju folk bara att jag jobbar.
Mm.
Men de ser ju inte heller att det är ett sken för att jag mår inte bra.
Just det. Det är inte den liksom slutsatsen man drar när man ser att någon är driven och jobbar mycket. Men hur har det påverkat dina relationer när du...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag har liksom reagerat så.
Nej, men det har inte varit positivt liksom. Alltså nu är det ju, nu i och med att jag har inte problem att prata om det med mina vänner, så det har ju fördjupat mina relationer idag med mina vänner. Men tidigare har ju varit typ att om man kollar med partner så har det varit svårt för mig att vara i en relation.
Mm.
För jag har inte känt mig själv. Utan jag har bara skyddat mig själv på det enda sättet. Om det har känts dåligt istället för att stanna kvar kanske i en relation, så har jag i mitt huvud gjort en exitplan och trott att det har varit enda lösningen. Om någonting känns dåligt så är det bara avsluta och blicka framåt. Utan att stanna upp och också dela med sig med den andra personen. Ja. Vad som händer. Och för mig är det att jag inte haft verktygen innan. Och jag har inte varit medveten om det heller.
Jag känner igen mig i det faktiskt. När man inser det så bara, gud, det är ett sånt enormt arbete att göra med sig själv. Har du liksom påbörjat en sån resa? Det låter ju som att du har det redan för 5 år sedan.
Jag har börjat en resa, men samtidigt så är jag... Privat och Mohammed är väldigt olik Jobb Mohammed.
Mm.
Men Jobb Mohammed är ju lite mer som en robot nästan som skulle kunna gå över lik. Alltså den bara kör på. Medan den andra då kanske intellektuellt ser att nu gör du grejer som inte är okej. Okay, och försöker bromsa.
Som vad då för grejer?
Man kör över en person.
Ja.
Alltså intellektuellt och känslomässigt så vet du att det är fel. Men den andra, alltså överlevnads Mohammed ska bara framåt.
Just det.
Men resan för mig har ju varit att nog liksom så här, att tillåta mig själv, alltså må dåligt.
Mm.
Att liksom inte försöka rymma någonstans. Och också prata med, jag går ju i terapi och sånt där.
Mm.
Men också prata med, jag har ju en jobbterapeut som är kopplat med Jobb Mohammed.
Hur menar du?
Nej, men det är en terapeut som inte bara då jag går för sidan alltså privat, utan den är kopplad till mig som person i, det finns ju så här bolag som har jobbterapeuter.
Okay.
Som går in och får typ kanske då cheferna, personerna som driver bolagen att må bättre, men oftast ur ett jobbsammanhang. Och nu har jag en kombo då, person som hjälper mig både, alltså som inte ser någon skillnad mellan jobb Mohammed och privata Mohammed.
Och är det liksom, har det då underlättat för dig att bli en hel Mohammed istället för två olika Mohammed?
Ja, eftersom det hänger ju så mycket ihop.
Ja.
Men det blir, när jag träffar honom så hjälper han mig och ser mina beteende kopplat privat och också hur jag beter mig på jobbet kopplat hur jag beter mig privat.
Mm.
Så det gör jag väldigt mycket. Och sen har jag blivit väldigt mycket bättre på faktiskt, jag har några kompisar som jag kan ringa och höra av mig till och säga att nu mår jag väldigt, jag mår inte bra, jag är på väg att de är typ så här, jag är på väg att gå ut i en promenad i 3 timmar och jag vet att det är ett tecken på att jag inte mår bra, så kan vi träffas och så kan jag bara lägga ut allting som jag har i mitt huvud.
Hur känns det för dig när du gör så, när du sträcker ut en hand och ber om det stödet?
Ja, men nu känns det mycket lättare, och innan där, en gång jag hade inte verktygen. Jag visste inte att jag var, alltså om jag gick ut på en promenad i 5 timmar så visste inte jag att det var tecken på att jag inte mådde bra.
Nej.
Om jag stängde in mig själv och tittade på typ dystopiska filmer på Netflix, så visste inte jag att det var ett tecken på att jag inte mådde bra.
Vad tänkte du att det var då? Alltså, hur tolkade du de beteendena?
Jag tänkte att jag behövde paus från jobbet.
Men det låter ju som att det har varit väldigt, en väldigt krånglig och invecklad väg att komma till den punkten som du är i nu, där du försöker läka dina trauman.
Ja, men det är inte enkelt. Alltså det gör ont.
Men vad är det som driver dig till att försöka läka?
Jag tror så här, dels så vill jag nog leva i relation. Och också så vill jag ha, det här påverkar mig i min relation till min dotter.
Ja, för du har också ett barn. Hur gammal är din dotter?
Hon är 9 år.
9 år. Så hon fanns också redan innan, alltså när du fortfarande bara körde på.
Ja, så jag kör ju på också fortfarande.
Och fortfarande, ja. Ja, för du sa i den här intervjun i P5 att din dotter hade sagt att pappa gillar inte att leka, pappa gillar att jobba. Och du sa också själv att det kändes hårt att höra det. Jag fastnade liksom vid det väldigt mycket, för att jag tänker på just det här med att ärva trauma och att föra vidare trauma på något sätt. Och en nära vän till mig har sagt att hennes nära vän hade sagt, så jag har liksom min namn på den personen som sa det här första gången, att my purpose in life is to break the chain of pain in my DNA. Vad tänker du när du hör det?
Nej, men jag tänker definitivt det. När jag har mått dåligt så har inte jag velat fira. Om jag har fyllt år så har inte jag velat fira mig själv. Jag har, och i det här fallet när min dotter sa det här, så tror jag, då visste jag inte om att jag inte mådde bra. Och jag mådde inte bra under den perioden. Så det är ju väldigt mycket att jag försöker ju förändra mitt beteende. Men det är inte allt enkelt mot henne. Och det är väl därför jag gör alla de här grejerna.
Uh-huh.
Det är därför jag försöker. Men det är väldigt svårt.
För det är också det liksom som är så sorgligt egentligen med att leva med den här typen av sårbarheter. Att ofta så vill man ju någonting annat. Men att det är ett så stort steg mellan ens vilja och att komma till den punkten att faktiskt göra någonting.
Men alltså, du vet, så här, mår du dåligt så mår du dåligt. Om jag inte mår bra så är det inte. Så det första jag tänker på är ju inte att, som du sa, att jag ska, hur kommer det här påverka min dotter när jag blir vuxen, när hon blir vuxen.
Men du tänker på det?
Ja, men jag tänker på väldigt mycket så här saker som jag gör, hur det påverkar min dotter. Jag skämmer ju bort henne. Och hennes, jag tror nu i hennes värld att när hon får någonting fantastiskt så tror hon att pappa måste jobba mer.
Just det.
Alltså hon har gjort den kopplingen.
Ja, jag blir så ledsen när jag hör det här.
Ja, men det är skitjobbigt. Mm. Alltså då hon tror liksom så här, vi skulle åka till Disneyland i somras. Mm. Och först var hon jätteglad, men sen så i hennes värld var ju det att jag, det betyder typ, alltså hon har gjort koppling att jag blir tvungen att jobba mer.
Mm.
Och jag tror där är en sak som jag måste jobba med. Alltså jag har massa att jobba med, men där är en sån grej som får mig ytterligare, alltså det är väl en ny nivå på att pappa gillar inte att leka, han gillar att jobba. Det blir en frustration för henne att uttrycka att jag inte är där. Att jag inte är närvarande.
För du har liksom under de här senaste åren byggt upp ett litet imperium.
Ja, med, tillsammans med några andra också.
Tillsammans med några andra, ja. Precis. Hur började det?
Alltså det är, jag driver det här byrån som heter Soundtelling som gör poddar. Och,
där vi sitter nu.
Precis, och gör ljudberättelser och radio och dokumentärer etc. Och det var nog att vi jobbade på en annan produktionsbyrå innan. Produktionsbolag, jag och Martin, Martin Jonsson som jag träffade där. Och sen så träffade vi då Anders Moreno. Och då började vi se att det började hända grejer i USA som jag blev väldigt inspirerad av. Och jag har ju aldrig drömt om att göra radiopoddar på det sättet. Mm. Jag visste inte om att de drömmarna fanns inom mig. Och det var väl så jag kom in på podd. Och det gjorde ju att jag såg så mycket möjligheter av det som jag gjort tidigare i min karriär. Mm. Tillsammans att man kunde bygga upp som en slags mini-media, slags reklambyrå. Och det är väl det Soundtelling har blivit nu.
Mm.
Nu är det ju lite lugnare nu. Alltså jag hade inte kunnat sitta här och göra den här intervjun på samma sätt kanske för ett halvår sedan eller ett par månader sedan. Nu när vi är ganska många anställda.
Mm. Och, jag bara, ka-ching. För oss båda.
Ja, precis. Nej, men det, jag börjar vänja mig nu med att jag har liksom folk som jag håller på att bygga saker tillsammans med.
Mm.
Men det är en svår process alltså, i och med att jag har den här som vi pratade om ganska tidigt med att i början här av att jag känner att jag måste klara mig själv.
Mm.
Jag kan inte förlita mig på någon. Oh. Har ju gjort att jag har ju väldigt svårt att släppa från. Alltså, jag är svårt att ta in hjälp. Och det hänger ju alltid ihop med också typ, när jag har mått dåligt innan. Mm. Jag har svårt att ta in hjälp. För att jag har alltid fått förlita mig på mig själv. Eller jag har trott att jag alltid måste förlita mig på mig själv. För att lösa saker.
Men när insåg du att du inte måste det?
Alltså,
eller har du ens insett det?
Jag jobbar på det nu, alltså fortfarande liksom. men alltså mycket nog med min dotter. Alltså du vet, nu är det inte så att jag upptäckte feminism med min dotter. Utan, men
vadå, du kanske gjorde det. Det var många som gjorde det. Like, det kan man väl känna att det är lite.
Nej, men jag tror att när min dotter föddes så var jag ville att hon skulle ha mina liksom survival skills och mina street smart skills. Men tillsammans med då hennes mamma så insåg jag väldigt mycket att min dotter har en möjlighet att ha en normal uppfostran där både jag och hennes mamma finns där. Och medan jag tidigare då hade en idé om att hon ska klara sig själv. Hon ska lätt tidigt få överleva, lära sig. Om hon ramlar så förstår hon att då ska hon inte ställa sig på den stolen igen.
Okay.
Och det är stor, alltså, jag hade lite den mentaliteten. Jag bara tar ett exempel.
Ja, jag förstår.
Medan nu, då ganska tidigt fick jag lära mig att jag fick påminna mig själv om att jag är där. Alltså, hon behöver inte lösa någonting själv. Vi finns där. Och det tror jag att det börjar som en process. Att, alltså där jag upptäcker det här beteendet som jag försöker att förändra. Jag jobbar på att förändra det. Men det är lång väg kvar.
Och det är väldigt fint, tänker jag. Alltså att upplevelsen av att bli förälder kan göra så mycket saker som man på något sätt har flytt från plötsligt akuta. Liksom. Att de helt plötsligt står framför en och bara, oh my god, det här är du, det här är dina issues. Du måste ta tag i det här för att nu har du den här lilla människan som räknar med dig. Men samtidigt också lite tråkigt eller sorgligt om det ska krävas att bli förälder för att komma dit. Hur tror du att det hade sett ut för dig om du inte hade fått din dotter då?
Det är en bra fråga. Alltså jag vet, det är inte bara min dotter som har... Jag gör ju inte det för min dotter utan jag gör det för mig själv också. Mm. Eller jag måste göra det för mig själv för att sen då kanske ge det för min dotter. Men jag tror kanske att det är som alla trauman, det väcker ju mycket trauman.
Mm.
Alltså jag är tacksam, alltså min dotter förutom att ha ett barn som jag då vill ha om man vill ha barn eller om man kan få barn, vilket inte alla kan få, så har det väckt jättemycket saker inom mig som jag börjar ta tag i och som jag hela tiden ständigt upptäcker. Jag tror att den här resan är, sen är det ju så här relationer som har tagit slut, relationer som har påverkat en under resans gång som också har väckt saker som gör att saker som jag tar till. Alltså jag tror för mig tog det väldigt lång tid för mig att förstå att jag hade inte en normal uppväxt. Alltså, och erkänna det för mig själv. Men först måste man förstå det. Det är som det där med ångesten. Att jag förstod inte ångest som symptom. Men när jag börjar förstå det med allting annat, då börjar jag lägga ett plus ett ihop.
Mm. För jag är också intresserad av hur, liksom, eller om du upplever att det fanns en koppling mellan allt det här och liksom insikterna om de sakerna, insikterna om vad du behöver konfrontera och valet att helt byta karriär.
Jag tror nog bara att jag... alltså jag växte inte upp med det här kreativa runt omkring mig. Så jag har ju aldrig vid tidig ålder börjat förstå att man kunde göra det här. Alltså man kan skriva bok, man kan jobba med teater, man kan jobba med radio. Man kan jobba
men har du haft en sån längtan?
Jag tror nog att jag haft en sån längtan, men den väcktes med podcasten. Och i och med att jag alltid haft den här överlevnadsinstinkten så har det aldrig varit... Att göra det här karriärsbytet har inte varit så svårt. För jag har alltid vetat att jag kan alltid gå in 110 eller 150 och bli bra på någonting.
Samtidigt som du också alltid haft en rädsla för att misslyckas.
Ja.
Hur har de två sakerna gått ihop?
Jag tror att det har gjort att jag har höjt ribban hela tiden. Och det är som att för att liksom komma bort från misslyckandet är att jag har svårt att ta in beröm och ta in... typ om folk säger saker och knuta av framgångarna. Och istället har jag ett sätt för att försöka komma bort från misslyckandet har varit att jag bara ångat på.
Så om jag säger så här, jag har lyssnat på Secrets. Jag tyckte det var svinbra, så liksom välgjort, otrolig research, spännande, liksom dramaturgiskt intressant. Det var så himla välkomponerat på så många olika sätt. Superbra gjort. Asbra jobbat. Du gjorde det inte själv, men du och de som hjälpte dig, eller som jobbade med dig. Fan vad grymma ni var.
Ja.
Hur känns det?
Nej, men det känns tack så mycket. Men det är jobbigt. Det är alltid jobbigt att ta in. Jag tycker det är jobbigt att ta in. Det påminner mig också, liksom, det är det här hela tiden, att allting slungar ju lite tillbaka mig till lämparjorden. Men tack, men det är svårt att ta in.
Och vad händer liksom när du, vad händer nu? Vad händer i din kropp? Vad tänker du? Vad väcker det liksom?
Instinktivt så vill jag alltid försöka byta samtalsämne så fort som möjligt. Jag blir lite bättre på det, men det är en instinktivt alltid försöka byta samtalsämne så fort som möjligt.
Och i liksom den här kreativa processen, får du ångest i den kreativa processen?
Ja, nej men det får jag. Alltså vi hade ju typ en idé om att vi skulle göra en podcast mot den amerikanska marknaden. Och sen när vi fick Secrets, vilket gick ganska fort, från att vi startade samtalen, vi fick ju det ett halvår efter. Då gjorde jag ingenting på 4 månader typ.
Vad menar du att du inte gjorde?
Jag rörde inte det.
Alltså projektet?
Ja, utan jag hade sån otrolig prestationsångest över att hur fan ska jag lyckas med det här? Och då kommer jag ihåg att det var ju... Alltså i Secrets hände så sjukt mycket saker som det är personligt. Jag försöker ta reda på att jag får reda på att jag har en halvsyster som heter Maria när jag är 12 år i samband med min mamma går bort. Och då ska jag försöka ta reda på hur kommer det sig att Maria blev en hemlighet. Alltså någonstans är det någon som har tagit beslut, hon är en hemlighet. Och det är ju en väldigt personlig sak. Att du träffar, och jag försöker lära känna mina föräldrar som inte lever. Jag pratar med de systrarna som vill prata. Och det är så mycket som händer och det är så mycket saker som jag får reda på om min familjehistoria. Och sen blev det också så här 1000 samtal med alla då mina polare som har samma som har samma bakgrunder. Och du vet, när man har det tempo som vi hade så var det väldigt svårt att ta in allting. För du skulle hela tiden producera. Det blir lite lättare ibland. Alltså det blir liksom så här. Samtalen blev inte lika jobbiga.
Nej, för det fanns ett syfte.
Ja.
Som var ett annat syfte än att läka.
Ja, men sen blev det ju ett sätt att läka. Alltså, jag har ju kommit närmare några av mina systrar på ett sätt som jag aldrig gjort innan. Secrets blev ju ett sätt som vi på ett sätt fördjupade vår relation. Att vi första gången stannade upp och så här, vad fan hände när mamma dog? Och nu idag märker jag att vi har mycket lättare att hoppa tillbaka till den perioden och prata om det. Att det blir mycket mer naturligare. Och det är ju någonting fint med det kreativa jag gör. Att jag har ju en mikrofon som jag kan säga till mina systrar då, eller vänner. Där jag kan säga, okej, nu ska vi bara prata om det här. Det är ingenting man gör över ett middagssamtal. Vi ska bara prata om vad som hände typ. Men jag hade prestationsångest hela vägen fram.
Alltså, men du dealade med den?
Ja, alltså det var, hela den sommaren var för jävlig liksom.
Hur?
Nej, men det bara gjorde ont hela den sommaren för att jag bara kände så här, hur fan ska jag klara det här?
Ja.
Hur ska jag liksom, så här, nu har vi möjlighet att göra det här. hur ska vi klara det här? Nu vet jag, vad jag behöver jobba på.
Mm.
Jag tror vi har liksom läppen när jag pratar om saker.
Men när kom den här terapeuten in i bilden?
Det var kanske för 1,5 år sedan, 2 år sedan. Och det som har varit bra där har ju liksom varit att jag kan dra kopplingen på typ att min mamma sa alltid att vi måste jobba 150% mer än svennarna.
Mm.
Alltså hur den ligger i min ryggrad.
Gud vad vi alla har fått höra det.
Ja, nej men att den liksom, den är fortfarande straffar mig då. Alltså det är som jag straffar mig själv.
Just det.
Den fick jag jobba med, sen fick jag jobba med också.
Men tycker du inte att det ligger lite sanning i det? Förlåt, jag avbröt.
Hur menar du då?
Alltså att vi måste jobba lite hårdare, eller ja, ganska mycket hårdare.
Ja, men den är också så här sjuk, för den är ju... Den är ju bara en hård belastning på oss själva.
Ja,
alltså det här vi pratar om, det är som att då är vi DNA från våra föräldrar.
Ja, precis.
Eller vi ärver en order från våra föräldrar.
Ja. Också för att kanske för oss som är födda här eller kommit hit som väldigt små, inte nödvändigtvis är 150%, kanske 50% mer.
Ja.
Men liksom att det inte är den katastrofen som de fick genomleva när de
precis.
Kom hit.
Ja. Och det gör ju att man blir liksom väldigt... Man blir väldigt omänsklig på många sätt.
Ja.
Som inte är okej. Och jag tror nog det är därför så många går in i väggen. Jag tror det är därför många försvinner iväg. Jag tänker på, fan vad underbart det skulle bara få vara. Ja. Ibland. Förstår du vad jag menar?
Mm,
men det är som att jag har det här sättet att jag ska också vara en aktivist i min företagsamhet. Och den är ständigt närvarande.
Mm.
Att det är som att jag... På grund av att jag kommer från den bakgrunden, jag kommer från det jag själv inte hade, fanns någon som hette Mohammed på programledare.
Mm.
Eller det fanns inte, förebilderna fanns inte, för samhället hade inte kommit så långt i Sverige. När jag växte upp så kände jag att nu när jag har den här plattformen, då ska jag göra så mycket som möjligt. För att det är ytterligare ett press som jag lägger på mig själv.
Mm, ett ansvar liksom.
Ja.
Mm.
Att upptäcka det var mycket så samtal med jag gick med den här coachen.
Kan du liksom hantera det på ett sätt nu så att du kan faktiskt göra förändring som du vill göra men utan att känna den här pressen?
Nej, men den ligger i mig hela tiden. Den går inte att... Jag tror inte den går att... Man har sett så mycket besvikelse när man växer. Alltså, jag tänker hela tiden på blicken av det här barnet som känner sig så utanför och inte fick vara med. Och kände, och jag såg ingen annan som kanske såg ut som han som var med i leken. Så det ligger kvar, men ibland så kan jag beundra att de som inte kanske har haft upplevt det, att de får bara vara fria.
Ja,
jag
precis.
Är ju inte fri.
Nej.
Om man ska säga så.
Nej, precis.
Det är mycket skämt. Ja, men du säger den dagen jag blir fri.
Jag vet inte om den dagen kommer komma för dig.
Nej, men...
Om jag får vara pessimist. Jag vet inte om den kommer komma för mig heller.
Nej.
Kanske för din dotter.
Ja, men det tror jag.
Ja. Men utifrån allting som vi har pratat om så tänker jag också på just att jobba med secrets, eller showcase secrets. Att den kreativa processen blev en bearbetningsmetod. Att den blev liksom en bro för att komma över på andra sidan och kunna prata om vissa saker. Är det någonting som du har fortsatt med dig i ditt kreativa arbete? Eller hur liksom, tänker du att dina erfarenheter påverkar ditt kreativa arbete och vice versa?
Alltså det som jag tror i mitt kreativa arbete är nog att mitt skriva, alltså att få utlopp för att skriva av med mina känslor och allting som jag tänker, gör jag nu i det kreativa, och det gör jag också privat också. Att jag tror Secrets öppnade upp möjligheten till mig att börja skriva ännu mer. Och sen så är det ju massa faktorer runt omkring. Alltså jag börjar skriva, jag är aldrig varit en skrivande människa. Men med Secrets så blev jag mer... Ja, men jag bara vågade... Det är som att jag bara började skriva. Och så skrivandet har en... Alltså är ju enbart kopplat till nästan allting som jag upplever i livet.
Det är som ett terapeutiskt skrivande.
Ja.
Det finns faktiskt psykologisk forskning som visar att dagboksskrivande kan ha samma läkande effekt som att gå i terapi. Det här fick jag veta av en som gick i min klass när jag läste master på Valand, som är psykolog och har liksom läst de här studierna. Jag kan inte referera till studierna, men det är liksom vetenskapligt belagt. Så det har funkat för dig att använda skrivandet som ett sätt att...
Alltså när jag inte träffar terapeuter eller så skriver jag. Jag skriver otroligt mycket.
Vad gör du sen med dina texter?
Nej, men alltså, som en entreprenör som jag är så ser jag...
Du bara, how do I take this and make money?
Ja,
ja, men det är väl perfekt. Alltså, jag tänker man ska ta sina trauman och göra konst och tjäna pengar. Eller liksom, man kan väl lika gärna, det kan väl lika gärna leda till något gott, eller? Jag skulle kunna fortsätta det här samtalet för evigt, men vi måste typ avrunda nu. Jag är så glad över att du ville vara med och över att vi fick vara här på Soundtelling. Och jag vill tacka din kompis Marcus, din kollega, för att han har hjälpt oss idag med att sätta igång allting. Jag vill också tacka Emma Janke på Ljudbang som är producent för Looney Talks och Ljudbang Produktion som möjliggör hela projektet. Tack så jättemycket för idag, Mohammed.
Tack för att jag fick vara med.
Hur känns det för dig? Känner du dig uttömd? Eller?
Jag ska kunna prata om det hur mycket som helst.
Ja,
men jag skriver om det.
Ja.
Nej, men jag känner mig, det var jättekul och prata om ett sätt och prata utifrån jag tänker mig att jag, är det någonting som jag vill höra så är det, jag vill höra andra människor prata om den psykiska ohälsan de lever i, vare sig de är framgångsrika och kopplat till kreativitet. Och det är därför det känns jättekul att få vara med.
Jag är jätteglad att du är med. Tack så mycket.
Tack.
Gillade du det du hörde? Missa inte nästa avsnitt. Då med filmskaparen och klipparen Ahang Bashi.
Men sen när filmen väl kom ut så har jag ju fått så mycket respons även från svenskar som inte alls kanske har varit med om migration och flykt. Ahang, Sveriges psykisk ohälsa drottning. Och jag är bara lite så här, alltså, men jag är så mycket mer än det.
Det här är en ljudbankproduktion och avsnitten är inspelade 2019.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.